Plattformsdagarnas kunskapsdialog om platsbyggnad skapar en inkluderande stad. Medverkar gör Anna Tidefelt, koordinator, platsbyggnad, och Kristin Olofsson, hållbarhetschef. Båda ifrån Älvstranden Utveckling.
Välkommen till kunskapsdialogen som har fokus på platsbyggnad. En metod som skapar en inkluderande stad. Mitt namn är Kristin Olofsson och jag är hållbarhetschef på Älvstranden Utveckling. Och med mig idag har jag min kollega och samtalspartner Anna Tidefelt som är koordinator för platsbyggnad. Under de kommande 10 minuterna kommer vi att samtala om platsbyggnad och hur metoden bidrar till att skapa en hållbar stad. För de som inte känner till vad som händer i centrala Göteborg just nu, så tänker jag bara sätta platsbyggnad i Frihamnen i ett lite större sammanhang. Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Vi ska fördubbla innerstaden, bygga en mellanstor svensk stad i centrala Göteborg. Älvstranden Utveckling, som Anna och jag jobbar på, är ett kommunalt utvecklingsbolag som äger mycket av marken i Älvstaden och har som uppdrag att förverkliga visionen som finns om Älvstaden tillsammans med Göteborgs stads förvaltningar, med näringsliv, akademi, ideell sektor och våra medborgare i Göteborg. Den visionen som vi jobbar mot handlar om att skapa en inkluderande, grön och dynamisk stad öppen för världen. Och ett av områdena som vi jobbar med är då Frihamnen. Frihamnen är ett gammalt industriområde, precis vid Götaälvsbron. Här kommer i framtiden att bo drygt 15 000 människor och lika många arbetsplatser kommer finnas här. Och i Frihamnen så växer nu den framtida stadsparken, Jubileumsparken, fram genom arbetet med platsbyggnad. Men Anna, vad är egentligen platsbyggnad då?
Ja, platsbyggnad är en metod som handlar om att påbörja byggnationen av en plats i ett väldigt tidigt skede. Att ta tillvara på den tidsluckan som finns mellan vision och plan och genomförande. Och komma till platsen, arbeta på plats och bygga prototyper i full skala. Alltså skala 1:1, rum, temporära rum som vi kan jobba med, som vi kan testa och skapa lärdomar som vi kan fida in i planeringen.
För det du pratar om, Anna, det är ju det här livet mellan husen på något sätt.
Mm. Det är ju ofta så när vi pratar om kvaliteter i städer, att vi pratar om livet mellan husen. Och i vanliga fall så pratar man ju då om livet som någonting som växer fram efter det att husen har kommit på plats. Men här försöker vi göra tvärtom. Vi vänder på den här kakan och tänker att livet får komma först. Husen kommer sen. Och Jubileumsparken ska vara en plats för hela staden. Det är en del av uppdraget. Det ska vara en stadspark tillgänglig för alla. Och då tror vi att genom att börja med det gemensamma rummet så har hela Göteborg i dagsläget samma... Det är liksom, vi kan klima det här rummet på lika villkor. Och det tror vi är en fördel i jämförelse med att göra det efter det att husen har kommit på plats.
Mm, för jag tänker en vanlig planeringsprocess där man får tycka till, då kanske det är en viss målgrupp som alltid gör sin röst hörda. Här jobbar ni med inkludering på ett annat sätt.
Mm. Utifrån tanken om att planeringens språk är kanske mest tillgängligt för de som har erfarenhet av att läsa de här dokumenten och de här kartorna. I en demokratisk process så måste vi rimligtvis prata flera språk. De här byggnationerna, de prototyperna som vi gör, de är ju fysiska rum som vi alla kan använda och bruka med våra kroppar. Och det brukandet i sig blir en del av dialogen och samtalet om den staden som växer fram. Vi behöver inte kunna det här planeringsspråket för att vara med och ge input till planeringsprocessen.
Och det är ju till och med så att det är inte bara att komma med input, utan man har faktiskt varit med och hands-on faktiskt varit med och byggt i Frihamnen.
Mm. Återigen, det är en fråga om olika språk och olika rum, olika plattformar för att diskutera. Och en sak är precis som du säger, att prata, samtala om vad som ska byggas fram. Men vi tror också att genom att skapa möjlighet att liksom såga och ha sin bräda och spika den på plats, så det skapar liksom en förutsättning för en slags samägande, som ju är det långsiktiga målet. Att vad händer om man faktiskt får vara med och bygga en plats med sina egna händer? Liksom. Det gemensamma rummet ska ju förhoppningsvis ägas av oss alla gemensamt.
Vilka är det som har liksom varit med i de här processerna som kanske vanligtvis inte kommer till tals eller inkluderas i de här processerna vanligtvis?
Vi har valt att jobba lite med en metod som kallas, eller som benämns som någonting exclude me in. Och det bygger på att de här starka rösterna, de som vanligtvis kommer till tals, de som har vanan av att leta sig in i de här rummen, där tror vi att vi kommer få input ändå. Men genom att istället rikta oss mer specifikt mot grupper som inte har den här vanan, som inte har erfarenheten och tryggheten att kommunicera i de här frågorna, genom att bjuda in dem specifikt på olika sätt i de här processerna, så blir det som att vi utgår lite mer från andra perspektiv i planeringen än vad vi vanligtvis gör. Så att vi har bjudit in brett. Ibland bjuder vi in allmänheten via sociala medier och liknande. Men ibland så bjuder vi också in väldigt specifikt genom uppsökande verksamhet också, där vi åker till andra platser och berättar om det som ska ske. För att liksom bygga de här relationerna och bygga engagemang för den här platsen.
Men vem är det då som bestämmer vad som faktiskt ska ske?
Vi har ju utgått ifrån de dialogprojekt som har gjorts i Älvstaden. Och det tror vi är en viktig del av den här platsbyggnadsmetoden. Att vi utgår ifrån befintlig kunskap om staden. Vi ska inte hitta på nytt, utan vi ska utgå från det som har kommit fram tidigare. Och vi har Vision Älvstaden, en gedigen dialog. Och vi har Göteborgs 400-års jubileum, som också är en gedigen dialog. Och där har det framkommit en mängd olika idéer som vi då har kunnat ta tillvara på. Och så har vi liksom plockat några, de liksom starka stråken, starka röda trådar. Så det är ju i grund och botten förslag från medborgare som leder fram till de här visionsdokumenten som vi har jobbat vidare med.
Och då tänker jag, då blir det ju också ett annat ägarskap när man faktiskt, det bygger på medborgarnas idéer. De är också med att faktiskt utveckla. Ni satte badkultur som ett tema. Men vad badkultur innebar, det fick man vara med och definiera. Och det blev en bastu, ett bad, en playa.
Mm. Ibland förklarar jag det här som någon slags stegvis samtal. Staden har i något skede frågat medborgarna, vad vill ni ha? Hur vill ni att staden ska se ut? Och så har vi fått svar i form av önskemål och tankar om det här. Och istället för att fortsätta att föra den dialogen i textform, så svarar vi den här gången med en prototyp. Det är ett svar på en dialog. Och sen när människor använder den här prototypen, då får vi ett slags svar tillbaka. Vi ser hur många som vill besöka de här platserna. Vi förstår, vi får input kring vad som är bra och vad som är mindre bra. Och det blir ju en form av samtal mellan oss som planerar, vi som bygger och medborgare som använder. Så att det är som att vi gemensamt bygger fram, letar oss framåt i den här processen med att bygga en park.
Men vad är utmaningarna med att jobba på det här sättet då?
Jag skulle säga att de stora utmaningarna är att vi har byggt städer väldigt länge. Och de hjulspåren, det är liksom, vi snackar traktorspår här. Det är väldigt, när vi försöker bygga på ett nytt sätt och tänka nytt, så måste vi ta oss upp i de här hjulspåren. Men de är riktigt djupa och vi vet hur vi gör där. Så risken är att vi faller tillbaka i dem. Och nu när vi har börjat med den här processen med att platsbygga. Vi bjuder in, vi försöker skapa en öppen, inkluderande process där hela stan känner sig inkluderad i utvecklingen. Då är det är en slags tillit som vi bygger upp, och den måste vi förvalta. Det tror jag är den stora utmaningen vi har framför oss.